Vi ska ju faktiskt ha livepod.
Ja, 18 maj, Rigoletto.
Jag kommer inte ens nämna stolarna.
Nej.
För det har jag pratat om.
Ja.
Nu ska vi prata om showen.
Ja, bara kort då, bara för de som inte vet. Alltså, ja. Alltså stolarna, man kan reclina dem, ja, och ligga som Joey och Chandler, ja, i Friends. Och så har man en QR-kod, så trycker man på vilken sprit man vill ha. Och så drar man in en GT för, ja, 160 kronor. Och sen så kommer den till ens
till
plats.
Ja, det finns så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört.
Vet du vad det är? Det är som business class.
Ja, verkligen. Och när vi då pratar om stolarna, ska också bara säga, man kan fälla upp mitten armstödet, så,
ja,
får man en soffa
med sin partner. Ja, det kommer bli jättetroligt.
Och men vi kommer också ha stolarna.
Ja, vi kommer också ha typ 2 fotbollslag på scenen.
Ja. Det kommer alltså, vara, alltså det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, för det är så många.
Ja.
Men alltså Mattssons massaker, tänk till den live.
Mm.
Jonas Dahlqvists frågelåda.
Mm.
Ekis, Lady Damer. Vi har Fanny Svärd, Marve, Gillen, Tora.
Tjejnytt gör comeback.
Det är, ja, det är på en nivå av mycket folk.
Ja, det kommer bli något helt annat. Någonting man aldrig har sett.
Nej.
På scen, tror jag.
Det kommer ha allt. Allt kommer finnas.
Cirkus. Och, cirkus. Och det som är skönt med de där slutna rummen är också att man kan ju faktiskt ta upp saker som man ibland känner att det här kan man inte riktigt ha ute i eten.
Nej.
Men om Sanna Dolan har fått någon invit från någon gift känd man, så kanske man kan lägga upp det på en bioduk.
Ja, alltså vi har tillgång
fotoförbud,
till
fotoförbud.
Exakt, vi har faktiskt tillgång till bioduken.
Mm.
Alltså gott snack upp på stora bioduken.
Mm.
Det är något nytt. Missa inte det här.
Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Ta med en god vän, så tar vi med oss Johan Rabeus.
Exakt. Och det kommer också vara, det är så mycket
förfest, efterfest.
I, ja, den här Rigoletto-baren.
Det kommer vara en hel dag. Liksom. Det kommer vara en hel dag.
Ja, och sen det är såklart alkohol, allting, bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma, ni kommer ha kul.
Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det.
Vi får kika på,
ja,
det.
Mm. Kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest bli. Också.
Ja, gud ja.
Mm.
Vad är en gott snack livepod utan efterfest?
Gud, det kommer bli så kul. Så länge sedan vi hade livepod.
Ja, det ska bli skitkul.
Ja, vi ses där, hörni.
Men, vart köper man biljetterna?
Filmstaden.se.
Ja, in och köp.
Tack på gott snack där.
18 maj.
Puss, hej. Hej.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fredag 12 mars klockan är 7 i dagens avsnitt. Högsta bebishjärnehönset i engelsk morgon-tv har satt sin sista potatis. Våra pinsammaste sexminnen. Malou von Sivers om sin separationsångest. Att bearbeta barndomen genom att skriva. Att få kärleken att hålla i 40 år. Ungdomsåren i Grekland, sin beroende personlighet. LSD-försäljningen i rökrutan i grundskolan. Och den gången när världsstjärna gjorde ett oannonserat gig på en bar i New York. Och Malou somnade. Eftersnack för $10 Patreons om hur var den skakande resan till Sydafrika. Och intervju med den påtända Winnie Mandela. Vilka brottslingar skulle hon inte intervjua och varför? Dessutom tar Malou över taktpinnen och intervjuar Jesper om drevkulturen i klassisk efter 10 tom morgon.
Tjena tjejer. Superrunkaren kring året. Hela morgonen och bakasen.
Inte okej. Det här är en fläckmassero.
Klockan har blivit 8 och det är Kasper Karlqvist, Jesper Ekstedt, Julia Lyskova och äntligen den förtjusande Malou von Sivers. Varmt välkommen.
Wow, vilket intro.
Kokosbollar.
Jag såg dem faktiskt när jag kom in.
Är du sugen på
ta för dig.
Tack snälla. Det är liksom inte riktigt frukost för mig, men jag tackar för omtanken. Jag ska se om man kan smälla.
Jag meddelar att det finns kokostoppar bakom också.
ja, det är också min favorit.
Vad brukar du äta till frukost då?
Kaffe.
Bara kaffe? Mm. Svart?
Med havremjölk som jag fick här nu.
Ja. Och dricker du ingen mjölk? Är det bullemaga eller är det vegan, vegetarian?
Nej, jag dricker havremjölk för jag tycker det må vara jättebra. Ja, kanske för bullemaga då.
Ja, med bullen. Ja, just det.
Men liksom, innan liksom jobbet eller innan liksom, ni startade en sändning, alltså, har du då bara druckit kaffe? Eller blir det en sån frukost?
Jag har experimenterat lite. Ibland har jag gjort det. Och sen äter jag sådär härlig lunch istället. Och ibland äter jag havregrynsgröt med hallon.
Mm. Amen. Men sänder ni idag eller? Är det varje dag efter tio?
Varje dag. Klockan 10.
Du ska dit sen eller?
Nej, just fredagens program är det enda som jag bandar. Men det gjorde jag för jag skulle kunna vara här och se förstås.
Ja. Ja. Men har det alltid varit så eller är det någonting jag kommer på senare år?
Ja, för att jag kör varje dag och måste vila en dag. Och det är fredagar då. Mm. Men annars är det direkt.
Mm.
Får jag säga en grej? Det är väldigt kul att komma in här. Får jag säga vad jag såg?
Ja, du får säga vad du vill.
Förutom att jag såg er då. Och har hört så mycket om det här. Och så trodde jag din mamma skulle vara här också.
Ja.
Brukar inte vara här?
Nej, det brukar hon faktiskt inte.
Är det lite frostigt just nu eller?
Ja, det kan man säga. Allt det kommer ni få höra om i podden med Ola Rapace.
Okej.
Okay.
Men då blev jag jättenyfiken på katten som är här.
Mm.
Som ser, jag har aldrig sett en liknande katt tror jag.
Är det sant?
En helt naken katt.
Ja,
som ser ut som ur Sagan om ringen.
Ja.
Gollum.
Jaha, den där.
Jo. Är du djurmänniska?
Jag är hundmänniska så jag blev väldigt fascinerad av katter.
Vad är det för hund då?
Två.
Vad är det för hundar?
En chihuahua.
Mm.
Aha.
Och en kavapoo. Jag vet inte om ni vet.
Jo, det vet jag. Jag var kavapoo. Nära på att köpa en här om veckan
så
faktiskt.
Gullig. Det är en valp. Mm.
Det köps alldeles för mycket hundar i karantän. Det kan väl din poddkollega
ha
säkert.
Men gud, vilken söt hund. Är det en sån här liten hund då? Eller?
Det här är en kavapoo.
Ja, kavapoo är en blandning av pudel och... du gick in och kolla.
Jaha, men är det så här kavaljer...
just det. Banjel, och vet du. Pudel.
Mm. De är fiffiga med de här namnen.
Ja, labradoodle.
Ja, men det här är liksom en mindre variant av en sån.
Men det finns jättemånga. Det finns kavapoo, maltipoo, labradoodle. Alltså det är...
Cookiepoo.
Exakt, ja.
Du har gjort din research.
Men så gjorde jag en annan research av ert bibliotek.
Mm.
The man behind the penis. slagsmål. Den här högen här som jag är lite nyfiken på. Narkoman. Det var väldigt speciell bibliotek.
Den Jordan Peterson-boken kanske också då.
Ja, det fick jag faktiskt skicka till mig. Men jag är nyfiken.
Och så Bruce Springsteen överallt.
Vad läser du själv? Helst.
Jag läser jättemycket eftersom jag har en bokklubb. Så att jag ligger liksom helger och lever läser. Och Jens Lapidus läste jag nu senast för att han var gäst hos mig. Och jag tror att jag hade inte läst riktigt så många böcker om jag inte hade haft den här bokklubben. Det är ett ganska bra sätt. Man får liksom pusha sig själv.
Mm. Vilka är med i den då?
I bokklubben? Mm. Nej, men vi bjuder in författare. Helt enkelt.
Är det några kompisar till dig också med? Eller är det bara kändisar? Eller?
Du menar kompisar som skriver böcker? Eller som tycker om böcker?
Jag tänker om ni är ett gäng som läser
som
böcker.
Som en bokcirkel ungefär.
Ja, precis.
Vi började faktiskt så, men det blev till slut så att folk riktigt, orkade inte riktigt läsa så här.
Mm.
Så vi hade svårt att hitta, för man måste ju då verkligen ha läst den. Så nu är det författare mest, men man kan ju hitta på precis vad som helst med genom att prata med författare.
Vad är favoritboken?
Vad sa du?
Vad är din favoritbok?
Det är sån här klassiker faktiskt.
Agatha Christie kanske.
Flyga drake.
Paolo Coelho.
Anna Karenina.
Vet du, en djävulsam.
En av historiens bästa kärleksromaner är
vilken
Anna
då?
Karenina.
Papillon kanske?
Ja, bra.
Hur mycket är det du som bestämmer då i programmet? Liksom? Är det att du har läst en bok som du tyckte om och då vill bjuda in den författaren? Eller brukar det vara tvärtom att du får läsa?
Nej, men jag har en fantastisk redaktion och den som håller i böckerna heter Tarja och hon föreläser väldigt mycket och plockar ut böcker. Är så du... att jag liksom får väldigt god hjälp.
Du, alltså, på vardagarna då när du sänder efter 10, är du nervös varje gång?
Nej, jag är nog mer nervös att sitta här, tror jag.
Ja, ah, det är så.
Eller jag är minst nervös inne i studion. Det är väldigt konstigt.
Är det sant?
Det är som att det är en egen värld där man liksom har kontroll på något konstigt sätt. Och det kan, har man ju inte. Det kan hända vad som helst i en direktsändning.
Ja, men du har också sänt 5 miljoner timmar, typ.
Ja, men det är också så att jag är mer nervös utanför, tror jag. Eller nervös. Men jag tycker jag är mer obekväm att träffa människor än att ha den där... Det är väl som skådespelare har en roll liksom.
Ja, du, det är ju verkligen din scen också. Folk som kommer till dig kan ju vara lite nervösa. Jag tänker.
Vem har varit mardrömsgästen som du bara känner, men fan, skärp dig nu. Det är nog vettigt att gå. Det är någon som har...
Ska ni ha Ola Rapace här?
Han har varit här med många år.
Just det. Nej, men han kom inte till exempel. Nej, men det var lite mardröm eftersom vi hade lagt ganska mycket tid på det. Och...
När var det här då?
Nej, det var några år sedan och vi har träffats sedan dess.
Ah, okay.
Men då kom han inte. Han fick en bild där han hade varit i slagsmål.
Men det är ändå nästan giltig frånvaro, eller?
Det tycker inte jag.
Du tycker inte det?
Nej,
man kommer dit.
Han behövde inte gå ut den där kvällen om han skulle vara så.
Nej, det menar så. Men, okay. Men om man hade fått de skadorna
Absolut. Om man hade om någon hade bara pucklat på honom. Jag vet inte vad han hade gjort, men det blev lite så här. Så att jag fick springa efter Pia Johansson som hade varit där i ett annat sammanhang. Kan du komma tillbaka och sätta dig så gör jag en längre intervju med dig.
Ja.
Det blev väldigt bra faktiskt.
Men vad trevligt. Men sånt där kan ju bli jättebra.
Ja, men sånt där tycker jag är spännande. För det händer ju oss titt som tätt att folk skriver 5 minuter innan. Ah, nej, jag glömde eller jag är lite sjuk. Men vi bara snackar ju på. Men det är ju lite högre fallhöjd för dig kanske. Vad har ni för liksom, har ni alltid en backup-plan eller så här, har ni något gammalt?
Nej, det har vi faktiskt inte. Nej. Utan det är bara att hålla tummarna.
Ja, det är så.
Att det funkar. Men man kan göra så, snacka på också.
Ja.
Men har ni fått vara riktigt kreativa någon gång? Att ni har tagit någon skript, alltså, låtsat och skrivit en bok.
Din man försvann och kom tillbaka.
Under covid och pandemin så, då kanske det blir sådana varianter.
Ja, men lite så här. Oj,
du rusar upp i huset och frågar, är Jenny Strömstedt kvar eller?
Ja, precis. Dra på lite accent också. Att du
men alltså, genom alla dessa år har det inte hänt fler gånger? Det kan inte bara vara Ola som...
Jo, det har inte hänt att folk ringer sig och blir sjuka precis innan och så. Vi har ju då hittat olika lösningar. Prata längre med någon eller ringt in folk faktiskt också. Alltså, det är som ni gör. Man kan ju göra det om man bor mitt i stan. Eller har...
Men får jag fråga, för min mamma har jobbat som musiklärare. Och då blev hon... När jag var barn och ville lyssna på musik i bilen till och från skolan så var hon så här, jag vill inte ha någon musik på för jag hör musik hela dagarna. Så ingen musik i hemmet eller i bilen, alltså utanför arbetet. Kan du ibland bli liksom mätt på att prata med människor?
Det är faktiskt precis så. Och att det finns ju liksom ett krav på att man egentligen måste lyssna på nyhetssändningar och vissa saker. Men tystnaden har ju blivit sådär som en stor utandning. Och det är väldigt, det är på ett sätt tråkigt för att till och med musik kan jag känna att det stör liksom.
Jag tänker då när man kommer hem liksom, till familj eller liksom, partner eller vänner att det finns ett så stort behov av att liksom, hämta tillbaka energin av att vara själv och tyst. Liksom.
Sen kan man nog bli lite, jag tror att jag kan bli lite jobbig för att det är ju precis som man måste processa allt man har varit med om. Jag sitter ju bara och ställer frågor och sen ingenting egentligen om vad jag tycker eller någon slags analys av det där. Utan det liksom ligger ju kvar och bubblar. Och det, oj, vad fick den syn på nu? Vad heter katten?
Bruce.
Förstås. Bruce har fått syn på något utanför. Nej, men det är faktiskt så. Jag förstår din mamma att hon behövde tystnad.
Men kan vi, förlåt, Julia?
Nej, men om höll du på att bli något annat än liksom journalist och programledare?
Ja, det är ju så länge sedan. Men jag bodde i Grekland
Jaha, vart då?
I Grekland, på charterort.
I Aten, och så bodde jag. Jag kom dit som resledare, det var snabbaste sättet att komma ut i världen. Så då hoppade jag på det.
Vad var då? Spis på den tiden? Eller
nej,
var det
trivselresor hette det på den tiden. Ja, okay. Ganska stor.
Vilket år snackar vi nu?
Nej, men nu tänker vi 75, stenåldern. Efter juntan föll faktiskt. Precis då kom jag dit. Och det var 74.
Man älskar ändå folk som kommer in med liksom, referensramarna efter juntan.
För det är väldigt
härligt. Det var faktiskt en grej. För då, det var fantastiskt. Det liksom exploderade av poesi, politik, musik. Och jag hamnade mitt i det där och började sjunga.
Jaha!
Ja, på en klubb.
I Aten.
Aten varje kväll.
Var inte den klubben då?
Typ? Jobbade du fortfarande som reseledare? Var du fortfarande reseledare? Och...
Ja, då hade jag turister så här på dagarna i bussar. Och berättade.
Och sjöng på kvällarna.
Ja. Och så berättade jag om politik och allt möjligt sånt där. Och men... då ringde någon hem och sa hon sprider vänsterpropaganda nu. Så att då ringde ledningen och sa du får inte prata politik.
Men de här fyra åren, var det roliga år?
Ja, liksom. Fantastiska år. Jag sjöng med vi var sex artister varje kväll. Och sen gick man ner och diskade.
Gud.
Och sen gick man upp igen och så fick man pengar i en liten rulle liksom i handen. Sådär.
Blev du kär i någon grek?
Ja, men det är väl, vad heter han då?
Yorgos.
Takis. Var det, så att säga, fler,
han var sångare. Vad sa du?
Var det fler greker så att säga som... du
i Grekland
lärde känna.
Det var en
som du lärde känna efter resledar /diskjobbet.
Jag gick och pluggade grekiska för jag ville bli en av dem när jag var i den där musiksammanhangen. Jag umgicks mer med greker.
Hade du mycket romanser med greker?
Nej, en.
Det var Takis.
Men gud, det är intressant för man blir verkligen just av Grekland, den kulturen. Jag känner igen det där att vilja bli en av dem, för jag har varit på Samos i en by 11 och 12 år i rad. Liksom.
Vilken då? Är det
Samos och byn heter Otalaka. Och just det där att man vill bli en del av dem. Och min bästa vän är gift med en man därifrån och hon lär sig grekiska. Alltså, man vill vara med, verkligen. Ja. Det är en väldigt sån stark känsla.
Nej, jag ville aldrig åka hem.
Men vad var det för sammanhang då? De grekerna som du hängde med, om du...
Det var musiker och så var det politiker, för att det var ett land som hade haft junta och det var unga människor som hade varit torterade och fängslade som släpptes. Så jag satt hemma hos Andreas Papandreou som sen blev premiärminister och bildade PASOK som heter de största partierna, och Yorgos Papandreou, hans son, blev ju också premiärminister senare. Och så jag satt hemma i deras hem och så började vi liksom snacka politik. Och jag är ung, men jag var jättekaxig och började prata om ABF i Sverige som är jättebra. Och de bara lyssnade och liksom, ja, men det kanske är något för oss.
Vad häftigt.
Tänk om de kom sen till Grefman och sa, you know this girl, she's Malou, she's talking about ABF.
Har du träffat, har du åkt tillbaka?
Många gånger.
Ja, det är så. Ja.
Har du kunnat intervjua någon av de här sen liksom? När du blev journalist?
Ja, Mikael Stadurakis som elever, han är nästan snart 100 år, i alla fall 90 någonting.
Alltså,
vet ni något om Mikael Stadurakis?
Nej, du får gärna berätta.
Ja, visst. Vet du den Zorba, va? Är det han som har gjort den?
Ja.
Han, vet han, Theo Kallifatides, eller vet han?
Han är ju en av Sveriges bästa.
Men det har väl alla gjort. Och de har ju aldrig intervjuat det som vilket.
Han är ju fantastisk.
Ja.
Men hur länge blev du kvar där då?
4 år blev det.
Oj. Och du åkte ner själv eller hade du med dig någon?
Ja, jag åkte ner.
Men är du imponerad av Andreas och Yorgos, så att säga, politiska värv i Grekland?
Alltså, det var väldigt liksom, de var ibland ute på Harlis och det blev rörigt och så, men det var ju, de var ju som socialdemokrater, de var ju här som flyktingar. Andreas var ju gästprofessor här och inbjuden av Palme, så det var väldigt mycket inspirerat av socialdemokraterna och Palme.
Vad menar du att det var för Harlis som de...
Nej, men alltså, det var så nytt och det var så rörigt och jag tror en del grejer de gjorde blev helt fel liksom, och så, och sen så var det ju fortfarande, poliserna var ju junta poliser. Så det var ju väldigt så här laddat.
Men hur kom det sig då att det blev journalistiken som blev liksom ditt?
Nej, men det var faktiskt en tjej, jag minns, vi satt och dinglade med benen på någon sån här kaj. Och så sa hon plötsligt att jag är journalist och började berätta. Och då bara sa det, badum. Det är klart att jag ska göra det. Bli journalist.
Och då studerade du?
Och sen då åkte jag hem och pluggade. Men jag var villig egentligen inte hem. Men jag gjorde det.
Men, också, du var typ, på. Men du tog inte med Takis då hem?
Nej.
Vad hände med Takis?
Nej, vad hände med Takis?
En sån syster. Han var gift. Och det var så.
Nej, men, aha, så du var tillsammans med en gift man? Nej, ja, men Malou. Ja.
men det tycker jag inte vi kan klandra Malou för. Det är väl Nej, Takis.
Nej,
det var hemskt faktiskt. Men vi har kontakt faktiskt fortfarande.
Är han the one that slipped away?
Nej, jag har en underbar man.
Och vad heter han?
Sten, som jag har varit gift med.
Hur länge har du varit gifta?
Jag träffade honom precis efter det när jag kom hem. Ni förstår ni, det är
hur gammal
40 år drygt.
Hur gammal var du när du träffade Sten?
25.
Och ni har varit samman sedan dess?
Ja.
Wow!
Det är häftigt. Jag är lite känslig. Jag är stolt över det. Jag går på utsättning. Jag har bara grinat mig. Det är så fint. Men Sten låter som en så fin man.
De har bara ett namn.
Nej, men det är så skönt.
Nej, han ser ut som en grek men väldigt svensk.
Men vad skulle du säga? Det är ju olika från relation till relation. Men liksom tre saker eller en sak som får liksom en relation att hålla ändå så pass länge.
Attraktion. Nummer ett skulle jag säga. Och sen också att man... men vår grej har varit att vi kan prata med varandra om allting. Även när det är kriser och sådär. Att vi liksom har satt oss ner och pratat.
Ingen som sluter sig.
Jo, det har vi absolut gjort. Och så får man liksom bända upp det. Och vi har varit omväxlande bra och dåliga på det, tror jag. Men vi har framförallt aldrig givit upp, liksom, utan pratat oss igenom det.
Mm.
Ofta är det missförstånd, ofta är det liksom sådana här grejer.
Vem av dig och Sten är mest runt och tjurar? Och så får den andra säga, jag märker att det är något nu, Sten. Eller Malou?
Kan du fortfarande säga, nu pratar du om Takis igen.
Att men jag får sån ångest när vi är osams att jag blir den som ställer till det så att det så blir ett samtal.
Ja.
Mm. Det känner jag igen.
Det är hemskt att vara osams. Eller ens,
ja, det är fruktansvärt. Han, om man nu ska säga, vinner alltid på att han kan vara tyst ganska länge.
Mm.
Och det kan inte jag bli tokig då.
Det där känns typiskt, alltså, kanske lite manligt. Ja. Jag känner verkligen er från relationer att såhär...
För att Stens generation kanske.
Ja, men
inte, ni är inte såna killar.
Ja, så jo, tyvärr. Tyst länge. Så.
Jag är nog inte så. Jag klarar inte av en halv dag, en halv timme.
Nej, så klarar inte av konflikter. Nej. Det är också sant.
Nej, men jag har inga problem med konflikter, men det är jättejobbigt när det är som ett vakuum innan konflikten kanske bryter ut. Eller att den bara
och då
är
ställer du
passiv.
Till det så att det bryter ut.
Nej, då säger jag väl bara något förlåt. Typ, eller för mig ursäkt. Ibland, det har faktiskt blivit ganska bra, men jag ska upp på mig själv lite grann.
Att, det tycker jag är en stor grej att kunna säga förlåt.
Ja, men jag har blivit till min tjej då när jag känner att, även fast det kanske är att jag fortfarande är lite ledsen eller någonting. Då brukar jag bara säga typ så här, nej men jag vet att det är lite grinigt, men jag vill bara säga att jag älskar. Alltså någonting sånt typ. Mm. Även fast jag känner mig lite
kränkt. Nu sluddrar du lite så här, nästan generat. Mm. Jag älskar dig.
Ja, ja men det skriver jag eller säger då.
Jag kan inte bara skriva.
Men just men det, alltså... att kunna säga förlåt för att man själv känner sig kränkt.
En av de grejer som jag tyckte var bra som Sten gjorde. När man fastnar ju i sådär bara, man är sårad och man är som en mackan. Mm. Och sen så, och det man känner igen, man sitter fast. Så tog jag mina händer och så tittade på mig. Vet du vad jag tycker vi ska göra? Vi lägger oss på golvet med fotsulorna mot varandra. Jag blev ännu mer arg och tänkte än han läste någon jävla bok eller artikel. Ja. Och så gjorde vi det.
Jag.
Ja. Ja. Och då gjorde vi det. Och så började vi skratta jättemycket. Och
gud,
så blev det bra.
Fint.
Men jag tror inte en jävla nyckel där med att bara slänga alla liksom det här med att vinna och förlora åt sidan.
Jo, ja. Men det är
så jävla
svårt.
Onödigt. Men jag tycker fan inte att det är så svårt för att det beror lite på vad personen...
För du har alltid fel.
Ja, så kan det ju också vara. Så kan
det vara. Och du kan erkänna det.
Ja, jo, men med henne kan jag faktiskt göra. Men också där känner jag en sån jävla vilja att det ska gå framåt och lösa sig liksom.
Mm.
Så att jag känner bara att
det handlar ju ofta om villigheten. Ja. Släppa stoltheten och göra det man vet blir bra längre fram. Ja. Även om det känns som att man gör våld på sig själv i stunden. Man känns
men jag kan uppleva att killar kan lägga som locket på. Alltså att de kan liksom så här, man har en dispyt eller man är oense om någonting. Och då liksom är det i mig hela tiden. Men alltså de kan som pausa. Men och fortsätta med sin dag.
Men jag har faktiskt skrivit en bok med en terapeut som heter Konsten att hålla ihop. Det blev en bestseller. Ja. Och det handlar ju om att man ska gräla på ett bra sätt.
Ja. Mm.
Och det gäller att inte säga de där orden som inte går att ta tillbaka.
Just det.
För de sitter ju där sen.
Exakt.
Och att ha ett grälstopp. Nu stoppar vi.
Paus.
Paus. Och så går man ut.
Hur kom du säga att ni skrev den?
Till min mamma.
Vad sa du?
Hur kom du säga att ni skrev den?
Ja, men alltså, han var en väldigt bra terapeut. Och jag har ju, Sten och jag har gått i terapi och fått jättebra hjälp. Och då tänkte jag att med min separationsångest och så här, där ska jag göra, skriva den där boken.
Berätta om
och det är framförallt hans teorier om hur man kan liksom gå tillbaka och titta på de sår som var från början till exempel. Och sådär.
Jag vill höra allt om din separationsångest.
Har du det också?
Det, får man, säga.
Det får man säga.
Så det står härliga till. Jag har faktiskt också jättemycket.
Så du kommer bli känna när jag går härifrån?
Ja, absolut. Jo. Ja, men jag verkligen, det är därför jag, typ, jag kan inte stänga ner flikar. För att jag får separationsångest från flikarna i webbläsaren. Det är på den
alltså, jag slänger inte tomma paket. Jag lägger tillbaka dem i skåpet.
Ja.
Jag kan ha kurser kvar. Alltså, jag kan ha, om jag har en kursskolan och så vet jag inte om jag klarar tentan. Då kan jag fortfarande ha kvar den lagen uppe. Som flik. Mm. Att det kanske inte klarar tentan.
Separationsångestmätartävling.
Men är det bra med lite separationsångest,
tänker jag. Vad sa du?
Är det bra med lite separationsångest?
En liten släng kanske.
Jag vet inte.
Innan det blir problem. Man blir mer försiktig i alla fall. Om
men, det, men det är väl som med allt annat. Att det är väl såklart väldigt, väldigt individuellt. Men kanske också att lite. För att man inte är det alls. Då skulle det väl vara jobbigt.
Men hur yttrar sig din?
Nej, men alltså det är alla avsked. Jag tycker jag inte om. Och det har ju varit också när man har varit chef. Och någon vill sluta. Det är helt naturligt. Man vill byta jobb. Mm. Mm. Då får jag jobba med de känslorna. Men i olika sammanhang. Jag tycker inte om avsked eller skiljas. Från människor som jag tycker om.
Nej. Men hur reagerar du då? Hur blir du då?
Jag går lite sönder inuti. Men, hur jag
reagerar utåt, menar du? Det är det som blir knäckfrågan.
Nej, men alltså det är ju väl, alltså jag tror att jag jag kan nog bli rätt jobbig. Jag har jobbat så mycket med de där känslorna, men allt ifrån att jag tror att om man tar i min närmaste kärleksrelation att det kanske tar slut eller och då är det ju ett hinder att man måste våga gräla, man måste våga bli arg och inte tänka att om jag gör det så blir jag lämnad.
Mm.
För det ytterst är det ju att bli lämnad.
Mm. Det är grundrädsla.
Men då måste man gå emot det där hela tiden. Ja. Och tänka.
Det är jävligt
svårt.
Det är jättesvårt. Ja.
Men vad gör du då?
Jag blir jättesårat förtvivlad. Och så blir jag arg.
Mm.
Och så drar jag mig undan.
Drar du undan?
Mm.
Du försöker inte liksom ordna upp det?
Nej. Kanske efter ett tag. Men jag har liksom för långa dalar. Det hinner hända
och då vet saker. Ju inte den andra varför du drar dig undan förstås. Att det är liksom...
Exakt, för det kan vara någon liten riktig skitgrej som sårar mig riktigt mycket. Ja.
Jag går i terapi för just det just nu faktiskt. För separationsångesten, för att det är liksom, jag tror att det, när det blir ett problem är ju när alla beslut man tar på något sätt grundar sig i en separationsångest. Eller inte tar. Det är också ett beslut att inte ta.
Men då måste man ju identifiera dem, gör det.
Ja, men jag försöker nog nu. Men det är ju... Dels så tar det tid när det är nytt. Det är därför jag åker tillbaka till samma liksom resmål varje sommar. Gillar inte nytt. Och sen så... Men liksom... Då är det svårt att veta så här, vad gör jag för att jag vill det och vad slutar jag inte med för att jag har separationsångest. Liksom.
Men det finns något som är bra med det också.
Mm.
Man är mer rädd om människor, tror jag.
Ja. Och jag släpper ju inte, på gott och ont.
Mm.
Om folk vill dra sig undan eller lämna. Nej.
Men vad grundar sig din
i? Jag kommer aldrig gå härifrån.
Nej.
Nej, jag får gärna sitta kvar. Men vad grundar sig din i, tror du?
Ja, det har grubblat jättemycket över. Alltså det är ju tidiga upplevelser säkert.
Ja.
Ibland tänker jag, har ju skrivit romaner där jag har liksom blivit av med en del av det här faktiskt, vilket är jättebra.
Mm-hmm.
Jag skrev en trilogi faktiskt som...
Vad handlade den om?
Nej, men handlar egentligen om min pappa. Det är så, ja, min pappa... min pappas historia blev nyfiken på. Jag var väldigt nära honom. Jag är äldst av tre syskon, så jag var väldigt nära honom. De första 3-4 åren så föddes min bror, sen blev det svart. Och jag tror att han var en så här symbiotisk person, så att det liksom, nu är han död. Men Och sen blev han en person man inte kunde lita på. Han var omväxlande. Den man bara ville vara med till att bli jävligt farlig. Eller känslan var att han var farlig.
Så var din pappa?
Han var rädd, ja, för honom.
Så hade han någon borderline eller något sånt?
Nej, jag vet egentligen inte vad det var med honom. Han hade själv ingen mamma. Hon dog när han föddes. Det finns liksom sån där problematik. Mitt sätt att skriva den här romanen som är fiction, det var ju att ta reda på om man kan ärva sår i generationer utan att man ens vet vad är det för något.
Ja, bra ayahuasca vi snackade om förut. Att det var, jag hörde någon tjej som hade varit, tagit ayahuasca i Sydamerika och sett sin mormor bli våldtagen. Och så åkte hon till sin mormor i Bosnien och så bara började mormor gråta när hon berättade det, för det hade ju såklart hänt.
Ja,
det tror jag
och det är ju så förintelse, överlevare från förintelsen. En del berättar ju jättemycket och andra berättar ingenting för att det går inte. Men jag tror alla, de som inte har berättat, så vet barn och barnbarn att det är någonting som man...
Man kan ju ärva PTSD.
Okej, men så pappan var oberäknelig och...
Min pappa var oberäknelig och... Men jag tror just det där första som var så mycket kärlek och sen blev det, försvann det bara. Det tror jag
är. Det var en tidig separation då.
Ja, det tror jag.
Ja.
Och det var ju så när jag har ju också gått i egen terapi. Då var det inte så svårt att prata om de här hemska grejerna.
Nej.
Det svåra var när hon plötsligt säger, jag berättar någon historia att jag gick och höll pappa i handen och vi gick i Vällingby där på torget och köpte en varmkorv. Och så här, helt, då säger hon, vad fint det låter. Då bara så här, boom! Och så kom allting liksom, sorgen tror jag. Över att det hade varit så där. Så att jag tror faktiskt att det kan vara så.
Och hur var relationen till mamman?
Ja, det har jag funderat jättemycket på. Hon fanns ju alltid där. Och det är det som är så orättvist, att man ofta koncentrerar sig på den som har varit ett problem. Och min mamma fanns där. Så att hon liksom, jag har grubblat mycket på henne. Hon var mer diffus för mig.
Var de tillsammans med mamma och pappa?
Ja, de skilde sig sen. Det var ingen bra äktenskap. De skilde sig, men då var jag 17.
Är du arg på mamma fortfarande? Eller då att hon inte skildes tidigare? Eller?
Nej, jag har stor förståelse för henne. Jag kan inte vara... Och det var också så, hon fick astmaanfall varje gång vi var förbannade och bråkade. Så det var också så här märklig känsla. Av det. Hon kunde åka till med ambulans in med astma och sådär. Så att vi var ju så här, vi var ju tre syskon som höll på liksom, med mycket temperament.
Ja, ni har det, hela gänget?
Men vi har tajt relation, bra relation tycker jag.
Är mamma, hon lever?
Hon lever och nu är hon inne i halvdimma. Och jag åkte till henne, jag gjorde ett sommarprogram som jag handlade om det här. Och jag med mycket om min pappa. Och så sa någon till mig, men din mamma då? Och då bara stannade jag upp och tänkte, men herregud, varför har jag inte mer tänkt på henne? Så då åkte jag direkt till hemmet där hon var och tog hennes händer och sa, jag vill bara säga... att du har betytt så mycket, att du fanns där. Och det hann jag liksom säga, att jag såg att hon förstod vad jag sa och sådär.
Gud vad skönt.
Jag tog in det, men det är ju det där att det är bra att säga saker man tänker eller innan det är för sent.
Du ser inte jag Malou, för att han är i vägen. Nu får du gå ner.
Han är då Bruce, kan vi säga till lyssnarna.
Han var på bordet.
Men du sa att du har blivit av med de där känslorna lite grann.
Ja, jag liksom, först när jag fick barn så var det precis som en pusselbit som bara la sig, boom! I mig, trygghet. Och sen, men jag blev tryggare och tryggare, det har jag blivit faktiskt.
Är det med Sten då som...
Ja, alltså Sten blir ju den, han är väldigt olik med pappa, men det är ju alltid den som... Tror jag, som
ja, men Sten är pappa till dina barn, tänker jag.
Ja.
Det är inte Tackis.
Jag hörde jag hörde inga fel.
Det är länge sedan. Det är typ 45 år sedan.
Jag hörde jobbig fakta, det var min psykolog som vi spelade in med, jag och Ola, sa han så här, men man har gjort lite studier på otrygga missbrukare och så, och den här internaliserade tryggheten, den brukar man se börjar ordna upp sig ungefär mellan 5 och 10 års nykterhet, innan dess ingen som helst skillnad. Det var ändå trösterikt, men ändå också...
Men Ola nykter helt och han tar ingenting.
Han dricker alkohol.
Men vi ska ta ayahuasca.
Ja, men det är för att vi ska komma åt de här sakerna som är låsta inom oss. Barndomsgrejer.
Men kan man göra på andra sätt också? Kan jag intyga?
Ja, jo.
Skriva var faktiskt fantastiskt.
Men det blir inte lika starkt poddcontent.
Men skrev du om din pappa då? Alltså var det
nej,
någon sorts autofiktion?
Nej, jag gick in i fiction och gick tillbaka långt flera generationer tillbaka och började skriva. Mm. Och skrev i flera 10 år. Och sen så blev det ju de här romanerna. Och det är precis som att man lägger ut det utanför sig. Då börjar man se saker. Mm. Så att det var otroligt befriande. Och så skrev jag den sista delen i den här romanen. Skrev jag igenom min egen ångest, tror jag. Det som hände där var min värsta fantasi. Och då kändes det som att man överlever.
Tänkte du att det skulle vara liksom, om du höll på med det så länge, tänker jag. För det tycker jag alltid är så fascinerande när folk säger så här, jag skrev på det 10 år eller 5 år. Liksom. Var det parallellt då som du jobbade?
Ja, för jag jobbar ju med säsonger, så jag skriver på somrarna.
Okej, okay. Och du tänkte då hela tiden att det skulle ges ut? Eller var det mest liksom terapeutiskt?
Nej,
skrivande?
Det var faktiskt inte i första hand att det skulle ges ut. Och sen är det ju väldigt roligt att bli publicerad som författare. Mm. Det är klart det.
Men var ni sommarhus där? Är det på Gotland eller?
Där finns det ett.
Där finns det, ja. Det kan jag tänka mig. Tänker mig att det kanske finns ett nere på västkusten också, möjligtvis.
Ja, du har rekat, eller?
Nej, för fan. Det rekar aldrig.
Nej, men det är bara, det är släktställen som är såhär. Ja, där klassiker. Finns det ett.
Man vill var ha på ett. Gotland?
Längst ut söder om Bursvik.
Amen.
Är det nära Djurgården?
Nej, ja, det är ännu längre söderut. Ah, okay. Ja, Farludden heter.
Vad heter det? Hoburgsgubben?
Ja,
heter
inte
det?
Riktigt så långt söderut. Men...
Hoburgen?
Ja,
Hoburgen. De är så stolta över det. Har du varit nere på Hoburgen?
Nej, men sen finns det det som är vårt eget familjeställe. Är ju i skärgården här.
Ja, ni har det också.
Gud, vad... ja, det låter så himla lyxigt, men jag tror, och det är det ju. Men jag tror att de här släktställena, det liksom är något annat.
Ja, men de fyra sommarställen, förlåt, men de man vill ha, det är ju Stockholms skärgård. Man vill ha ett på Gotland, man vill ha ett i Skåne, kanske Österlen eller liknande. Och så vill man ha ett på västkusten.
Mm. Det är lite...
Då får man släkten på köpet, så man måste vilja ha det också.
Mm. Ja, just det.
Men det här var släkt. Det är roligt, och samtidigt som man vill ha den där tystnaden så är det ju något annat.
Ja, men alltså jag tänker den här separationsångesten, eller liksom, skrev du böckerna efter att du fick barn?
Ja.
Men barnen var gav en trygghet.
Ja, absolut.
Men triggades den separations eller triggas den igång igen när barnen ska flytta ut eller när de blir vuxna?
Nej, inte så mycket som jag trodde faktiskt. Nej. Det hade jag nog trott. Nej, jag tycker det är så roligt att de liksom man ser dem så där bara, nu är det dags att flyga iväg.
Är de gifta av barn och grejer också eller?
Vad sa du?
Är de gifta av de barn?
Nej.
Men blir det inte ytterligare liksom om man är rädd för separationer och så skaffar man något som folk säger att hjärtat utanför kroppen när man har barn liksom. Att man har ju inte kontroll över vad de gör och vad de är.
Nej, alltså. man kommer ju alltid vara med dem hela tiden.
Mm.
Och det här, känslan när de blir vuxna är att man inte kan bara köpa en påse godis och sätta på en bra film.
Känner du att du har misslyckats med någonting i uppfostran?
Ja, det har jag säkert gjort. Men jag tycker att jag har säkert fört över en del av det här omedvetet, det tror jag. Men jag tycker jag har 3 fantastiska barn, måste jag säga.
Mm.
Är det 3 grabbar eller?
2 killar och en dotter.
Alla kommer på måndag, får vi se vad de säger.
Nej, jag måste säga, jag tycker att de är helt otroliga. Och sen, jag tycker vi har en bra relation, men det är klart att de skulle säga också saker. Eller?
Men var inte det en svensk film?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vi är sponsrade av Mindler. Mm. Jessica, är det på sig.
Lövengrip. Alicia.
Alicia.
Jag.
Vad vet du om Mindler?
Ingenting, berätta, snälla.
Nej, men det här vet du faktiskt. Det kan jag tänka mig att du ändå vet lite.
Vi kanske skulle ha Slam här som är queen av möten. Men,
men hur,
jag kan anta att man får boka möten online. Vilket är perfekt för mig som hatar att gå till psykologer IRL.
Ja, där kom det. Psykologer. Jag trodde du vinner på helt vanliga möten. Men det här är specialmöten. Psykologmöten online.
Det vill säga, det är skönt ändå. Ni håller ju på med som är mobilen ändå.
Ja,
det är där ni är. Mm. Det är där kidsen är.
Och nu kan du få hjälp av mobilen.
Ja.
Direkt, kan man få mer än en psykolog?
Förlåt?
Kan man få mer än en psykolog?
Mer?
Alltså, vill du ha två psykologer?
En papper eller?
Det finns ju typ 200 psykologer. Så du kan ju välja mellan massa olika psykologer.
De har typ över 250. Det är Sveriges absolut största.
Det sitter inte bara en psykolog där.
Nej.
Och jag vet inte hur det funkar. Om du verkligen vill ha flera psykologer så kanske du kan fråga
om du har ett helt team, ja. Men man får också byta om man känner det här. Vi vibar inte riktigt. Det var inte riktigt
det är
vibe.
Och då behöver man inte säga det i verkligheten. Nej, för det är ju det jobbiga.
Ja,
när man måste fejsa någon.
Precis, till sin psykolog. Men här kan man bara skicka ett meddelande i appen. Så här. Det flög inte riktigt med Kerstin, för att testa Lena.
Ja, eller Rolf. Liksom.
Ja, Rolf.
Och då slipper man den ångesten.
Ja.
Eller hur? Och det är... Ska jag säga detta nu. Det kostar precis som ett vanligt vårdbesök. Så det är inga extra kostnader. Bara för att det är otroligt mycket smidigare.
Mm.
Och det är typ inga köer. Alltså man får ju verkligen hjälp direkt.
Ja.
Om det är något vi har lärt oss om Sverige så är det att vi har bra vård. Men det är långa köer.
Vårdköer.
Vårdköerna? Mm. Nej, men de är så långa. Men här är det faktiskt noll. Alltså man får typ svar. Alltså det är så här, nästa tid är 15 minuter. Alltså det är detta.
Det är otroligt.
De är som på jour hela tiden. För att lyfta den mentala... psykiska ohälsan i Sverige. Och jag tycker ju att
det är bilkör till psykologen eller?
Exakt, det är miljösmart. Man behöver inte resa.
Nej,
alltså, det är klimatsmart, veganskt. Och det kostar som är vanligt. Och jag kan säga också att det är från alla 18 år och uppåt. Det är vuxen psykologi. Och jag tycker inte man ska inte skjuta på det här om man känner att, att någonting gnager. För man kan också fråga Mindler, har jag tillräckligt med problem för att få hjälp? Kan de säga ja eller nej, för de har ju koll på de här bitarna. Så gå inte och självdiagnostisera och tänker, lider jag tillräckligt mycket? Lider du? Ladda ner Mindler-appen, sök vård, be om hjälp och så hjälper de dig.
Exakt. Och säger de nej, då lider du inte. Och då behöver du inte hjälp.
Precis.
Riktigt så enkelt kanske inte är. Men något åt det hållet.
Jag kan tänka mig att det är åt det hållet.
Något åt det hållet. Vi säger stort tack till Mindler.
Verkligen, stort, stort tack. Och tack för allt ni gör för vårt land.
Tack Mindler.
Tack för hjälpen.
Tack.
Vårt land. Vi är sponsrade av Sini. Älskade vänner, Alicia, vet du vad Sini är?
Nej, snälla berätta.
Nej, men Amanda, det är alltså en revolutionerande produkt på riktigt. Alltså om man tänker vad som är framtiden, då tänker jag på rena ytor och ett bra klimat.
Exakt. Jag tänker framförallt på klimatet.
Ja. Och det här
är lite den generationen.
Mm-hmm.
Det här är den första städprodukten som på riktigt tar klimatet på allvar.
Mm.
Och det är så otroligt smart och enkelt. Istället för att bära hem tonvis med vatten från matbutiken. Som du har gjort, vi har alla gjort det.
Och
hela
tonvis
våra...
med plast. Eller?
Ja, tonvis med plast.
Och man har ju gå till återvinningen med plasten sen.
Nej men Hanna, det är så jobbigt. Här har vi den otroligt briljanta lösningen som är brustablett. Vet du hur mycket den här brustabletten väger?
Nej.
Vi är nere på grammen. Och med Sini får man en plastflaska och så får man en tablett som är färgkodad. Kök är gult, lila för allround och så vidare.
Och sen
så fyller man bara på med vatten. Och låter det stå och dra lite.
Kallt eller varmt vatten?
Båda funkar. Jag tror att den löser upp sig lite snabbare i varmt vatten. Så som
det går att diskutera. Men jag använder alltid kallt vatten. Har inte haft några problem med det heller.
Nej,
så har man inte tillgång till varmt vatten, vilket man kanske inte har i hela Sverige, så kan man ju även ha kallt vatten.
Ja, och det här är verkligen framtiden. Jag kan verkligen inte se ett liv framför mig utan cider. Nej, men alltså, varför skulle jag gå tillbaka? Varför skulle jag gå tillbaka? Den här flaskan kommer jag ha tills jag dör.
Ja, och det, men det är också, det är inte bara det. Det är de liksom olika pH-värden, de här olika tabletterna.
Mm. Så
den gula köksrengöringen, den har ett pH-värde som, jag kommer inte ihåg om det var, nej, jag kan inte det där riktigt, men jag vet att det pH-värdet är anpassat för att lösa upp fett.
Mm.
Så har man fett på sin spis, så tar man den gula flaskan, sprayar och det bara pff, man det torkar så bort det liksom. Det är helt,
ja, men alltså, det är väldigt enkelt, det är verkligen inte, alltså, vi behöver inte krångla till det. Det är bara en otroligt smart och klimatsmart lösning på någonting som vi alla håller på med.
Städan. Det kommer vara det första jag köper när jag flyttar hemifrån.
Ja, men du ser.
Du ska precis flytta hemifrån.
Mm-hmm.
Ja, alltså, du får ett startkit, vi har på innan.
Tack, bästa Fredrik.
En sak man kanske inte vet om Sini, det är att det är helt veganskt också.
Veganskt?
Ja!
Det är grymt.
Då kan,
är
du, då kan du checka upp dem här.
Jag vet inte om man ska ta dem liksom i vattenglaset i munnen. Nej. Men de är veganska och de är försedda med svanenmärkt och EU:s miljömärkning Ecolabel. Den får man inte hur som helst.
För en grön framtid.
Ja, och tillverkningen sker i deras egna koldioxidneutrala fabrik i Kukkemäki norr om Åbo.
Oh.
Hur bra?
Hur bra som helst.
Och de här ingredienserna är då biologiskt nedbrytbara, vilket är
jätteskönt.
Väldigt bra för saker som inte
är... Inte som det här kärnvapenavfallet som vi har nu, som ska ligga i typ hundratusentals år innan det löst upp, som man gräver ner. Det här är något annat.
Nej,
jag vill ändå vara tydlig med att det här är något helt, helt annat.
Ja, det får man säga. De här finns att köpa i de allra flesta matbutiker, ska sägas.
De allra flesta.
Det är jättebra.
Och det är så enkelt.
Tack, Sini.
Tack.
Tack.
Två killar och en tjej. Vi Brasse Brännström och Magnus Härenstam. Var det inte så?
Ja, fast det var väl inte syskon, eller?
Nej, det var
det. Jag har hört att du också...
Det hade varit väldigt...
Gud, incestuös. Ändå lite 70-tal Sverige, så att säga.
Men jag också har faktiskt hört att du är också lite av en beroende personlighet.
Hur då?
Hon gillar att shoppa, sådär.
Ja. Jag är beroende av de här kokosbollarna. Jag skulle lätt, om jag äter en, äter jag upp alla.
Ja, det är så.
Ja. Ja.
Men du har aldrig testat några droger, eller?
Gärdet-festivalen,
70-talet, det var en annan tid, det preskriberat.
Men jag ska säga att jag har en jävla respekt för det, för jag tror att jag har en personlighet som skulle kunna gå igång på det. Jag kommer ihåg att jag alltid tänkte, jag provade då på den tiden när man inte trodde att det var så farligt med droger, kommer jag ihåg. Mm. Att rektorn sa i högtalaren, man hade en högtalare i alla... klassrum så, som typ nästan morgonbön, och sa han, nu är det så de står i rökrutan och säljer något som heter LSD. Det får ni inte ta, för man ser så många färger. Och du, alltså, att
livet bara, ska vara svartvitt.
Men jag tror
att det
att
var liksom en sån här inställning med, och de där klumparna som de har, de får ni inte använda. Så att det var liksom en sån inställning.
Men ett litet puff på trollpipan har det ändå blivit någon gång.
Det har blivit
saker. Aten 75, men det är klart att det tog lite.
Jag har haft en väldig respekt, för jag har varit jävligt rädd för att ska hända saker med mig.
Kom.
Där jag ska gå riktigt. Vad sa du?
Natakis kom dit med pipan. Mm. Och sa man inte nej.
The magic dragon.
Men jag tänker också, om man är liksom, alltså, jag är också livrädd för droger, att om man också liksom har lite separationsångest eller är lite otrygg, så känns det som att det kan vara läskigt att det kan skapa en sån stor känsla av trygghet också.
Ja, en av böckerna där heter ju Addiction as an Attachment Disorder. Alltså att man knyter an, för det är en sån otrolig trygghet. Man vet exakt vad man får. Och människor är oberäkneliga och läskiga.
Men undrar om det är därför
vet
man också
man
kan...
exakt vad man får, man kan ju snedtända.
Mm.
Jo, på vissa, men alltså de flesta droger är ju ändå, eller inte, kanske de psykedeliska kan vara obehagliga, men de centralstimulerande, det är ju jackpot varje gång, väldigt beräkneliga. Tyvärr, eller på gott och ont.
Är det verkligen det?
Förlåt?
Är det verkligen det?
Ja, du får ju samma effekt, samma, alltså,
men kanske inte kan veta vad det är.
Sinnesstämning kan du ju få olika.
Men är det inte häftigt att uppnå det ändå?
Gud ja, det är det som är goals med livet.
Det är svårare längre än väg dit.
Ja, men när du kommer dit.
Det är en enkel flykt och lösning.
Ja.
Men man kan alltså knyta an till beroende.
Ja.
Men då, om det är därför det här med liksom tolvstegsprogram, att man, det finns en liksom religiös...
andlig.
En andlig del av det. Mm. För man har ju forskat att man kan ha Gud som anknytningsperson.
Ja, det är väl Gud och kärlek som är de starkaste krafterna om man ska bli av med sitt missbruk, är inte det?
Mm.
Har du någon
och gudstro? Viljans kraft måste man väl säga.
Ja, precis. Tänkte du fråga samma.
Vad sa du?
Tror du på Gud, undrar jag, och Kasper också.
Alltså jag har väldigt kluvet förhållande till det där, måste jag säga. Jag tycker att kyrkan har missbrukat så mycket. Jag tycker det är så mansdominerat. Jag tycker det är hierarkiskt. Men däremot, jag tror att jag är som alla andra. Skulle det hända mig något allvarligt, så skulle jag gå ner på knä och bara, snälla Gud, hjälp mig.
Mm. Ja, men man kan ju också frikoppla Gud helt från kyrka och religion.
Ja, det kan man vad absolut göra. Jag tror svenskar väldigt mycket ser Gud i naturen. Alltså den där känslan av... Jag som tycker att jag hade tuff uppväxt, jag kan nu känna att det värsta ligger liksom bakom mig när det gäller den delen. Att man känner när man vaknar på morgonen, yes! En ny dag.
Mm. Gud, ja, men så
kan ni känna så? Att man får en så här lyckokänsla man fick en dag till?
Ja, nu för tiden. Inte alltid. Bakåt.
Man kan känna det är så bra att känna tacksamhet kanske.
Verkligen.
Man kan känna om man har gått och lagt sig att man har varit lite deppig eller man, jag vet inte, vet jag, man är irriterad på någonting och så vaknar man upp som man sovit av sig helt enkelt. Så kan det ju vara.
Ja.
Men jag tror inte att det är någon gud eller något andligt.
Man
kan ju definiera Gud som man vill, vilken kraft man vill.
Precis. Men tror du på någonting större?
Liksom? Nej, men jag tror på någonting större. Jag tror precis som du säger att man kan definiera det själv.
Mm.
Det är något väldigt privat, känner jag.
Ja, det är som med låttexter. Någon har skrivit, men man kan tolka dem precis som man vill.
Har du något sådär flummigt som du tror på? Typ astrologi eller att fullmånen påverkar sömn? Eller sådana där. Det kanske inte är så flummigt.
Faktiskt, jag är väldigt skrockfull.
Okay.
Det är jättekonstigt. Jag går aldrig under en stege.
Nej.
Och inte under en byggställning. För jag tycker de ser ut
exklusivt. Malou går under vår stege här.
Nej. Och då är det ju livsfarligt, för jag går utanför då på gatan med mötande trafik, för jag vill inte gå under.
Ja, det är inte så bra. Och det här då, Malou? Jag gillar det.
Nej.
Nej. Jag vet inte vad det där är egentligen.
Nej, men det är väl bara gammal jävla bauerskrock liksom. Tomtar och troll och
Men är det något du vet om livet idag som du önskar att... Hur gammal var du när du åkte till Grekland?
22
år är man logiskt.
Vad sa du om jag vet?
Något du vet nu som du önskar att 22 år jag visste, eller tänker du att man, det är en del av livet att inte veta och gå på nitar och lära sig? Eller skulle du önska att du visste mer då, något du vet idag?
Ja, men jag tror att jag tänkte på det. Jag var ju med i Let's Dance där för länge sedan. Andra säsongen. Och jag kom ihåg att jag såg först något så jädra töntig, liksom nästan tantstel och konstig när jag dansade de här stora speglarna. Tills jag fick hjälp att se att det var en rörelse eller en form sådär. Så av Björn som jag dansade med. Så att jag kunde släppa liksom tanken på hur jag såg ut.
Hur gammal var Björn?
Ja, han var väl då 30 kanske.
Ja, kände du då en bekräftelse att en typ yngre man liksom gav dig komplimanger typ, eller?
Ja, det tror jag att det var härligt att få mig. Och sen var han ju gay, men det gjorde ju att det blev ännu lättare att bli fri.
Det var okej för Sten också. Sten stod och tittade, lurka genom den här dansdörren.
Nej, men vad jag skulle säga var det att jag blev väldigt sorgsen, för jag tänkte när jag såg mig själv i spegeln, varför tyckte jag inte mer om mig själv när jag var 22, som du sa. Varför uppskattade jag inte mer den jag var? Jag var så sträng, tänkte jag. Det önskar jag att jag inte hade varit. Och jag tycker att jag ser i min dotter Abby så himla glad. För jag tycker inte hon är det mot sig själv.
Vad heter hon, sa Abby?
Min dotter?
Ja.
Julia.
Ja, det lät som du sa Abby.
Nej, jag tycker inte att hon... Jag slutar.
Varför var du så sträng
mot dig själv? Precis.
Nej, jag tycker... Vad sa du? Varför? Mm. Jag tror många unga tjejer är det tyvärr. Vi pratar om det i mitt program faktiskt. Men... Melinda Skugge som väl var med bland annat. Nej, men man har en hård blick på sig själv, tycker jag väl sorgligt.
Mm.
Och när jag tittar på kort hur jag såg ut, det var jättesöt tjej. Allt liksom, det var fel på det ena och det andra. Och det tycker jag tror faktiskt inte jag fört över det på min dotter.
Mm.
Men var det både, alltså, var det så här prestationer också, eller var det mest, tänker du mest liksom utseendemässigt?
Nej, men jag tror det var väldigt mycket utseende. Prestationer har jag alltid haft ganska lätt för. Det var mitt eget på något sätt.
Bra självförtroende har vi ofta vid dålig självkänsla.
Mm.
Prestationer kan man också forma utseendet.
Ja, man äger dem på något sätt.
Verkligen.
Ja, men jag tänkte att i och med att du liksom, ja, men, har en väldigt lyckad karriär, det blir många som liksom tänker ändå att, så här, att man är väldigt att man liksom tar allvarligt på om man misslyckas med en prestation bidrar ju till många som att man liksom triggar sig själv till att prestera bra. Liksom.
Ja, där är jag nog mer förlåtande faktiskt.
Okay.
Men det är också att jag har hållit på misslyckats och lyckats och misslyckats. Alltså det gör man ju hela tiden. Men där kan jag mer känna att men där, det äger jag själv. Det är mycket renare. På
men har du känt att ditt värde sitter i dina prestationer? För det kan jag känna så här. Vem är jag utan allt det jag gör? Vad är mitt värde då? Jack shit.
Mm.
Men går det till lite in i varandra också? Självkänsla, självtro. Alltså,
allt är mer så här om jag känner att människor inte tycker om mig är mycket värre än att jag misslyckas.
Mm.
Får en dålig recension. Om jag kan säga recensioner som kan vara hårda. Om de handlar om det jag gör tycker inte jag. Det kan ligga något i det. Jag kanske borde göra sig eller så. Men om det är någonting om mig som person. Det är mycket värre.
Mm. Mm.
Då kommer det åt mig.
Mm.
Och sen lär man sig väl och liksom släppa det också. Man lär sig mycket. Det är inte helt fel att bli äldre faktiskt.
Hur mycket, nej.
Kan jag säga till er, det är till tröstand.
Hur mycket sånt har det varit då tycker du? Att det har varit liksom, vad ska man säga, kritik mot din person?
Mycket. TV är ju som gjort för det liksom. Det är bara, och det blir ju bara värre och värre. Jag har ju ett motmedel, jag läser ju ingenting.
Du läser inte din flashback-tråd?
Nej.
Klokt.
Jag har aldrig gått in i det där.
Vis. Du vis.
Ni har kanske läst innan jag kom hit, men säg inget då.
Nej.
Vi, nej.
Nej.
Vi brukar ju ha ibland ett segment som är flashback-fabulerad där vi läser upp. Google Translate-kvinnan får läsa upp rykten från flashback-tråden om personen. Det är inte så trevligt. Du brukar sluta med det kanske.
Ja,
men det är ibland är det trevligt att folk får bemöta saker och förklara att saker inte stämmer också. Så man kan hejda ryktesspridning.
Mm. Ja, jo, faktiskt.
Hur förhåller ni er till sånt då? När ni får kritik om...
Ja, jag har ju insett att jag mår jättedåligt av det och mår jättebra av att bara totalt ignorera. Inte läsa alls.
Mm.
Jag kan inte läsa då och tänka, nej det där var väl inget. It gets to me.
Jag är inte så van. Jag är nog mest ovan vid drev och kritik här. Mm. Alltså...
Hur är du, Julia?
Jag
för du måste ju få jättemycket kritik.
Jag får faktiskt inte så mycket kritik. Min poddkollega får mer.
Ja.
Du har ju lite förspänt där faktiskt. Att den andra
tar smällarna.
Ja, som vem som helst blir framför så framstår som en helgång. Det är liksom.
Ja. Nej, men jag får inte så mycket kritik. Men, och jag läser inte. Typ på Flashback. Jag kanske gjort det 2 gånger på de här 2 åren. Men... jo, när jag har, om jag råkar se något så brukar jag nog... om någon skriver till mig på sociala medier om form av kritik. Typ, liksom, istället för att många blockerar ju, så brukar jag istället liksom, försöka vända personen. Som bara, jag säger, men jag menade inte så. Jag börjar liksom försvara mig, vilket är jätteonödigt att lägga energi på. Men,
ängslaktigt.
Ja, men som att jag vill att de ska vara... liksom personen som då har kritiserat mig ska säga, men nu förstår jag, då tar jag tillbaka kritiken. Men om mycket att jag frågar folk runt om mig, alltså det är värre att få kritik tycker jag av liksom folk som känner en kanske, eller om det är något om min personlighet.
Men min bild är att typ så här, unga tjejer kan vara väldigt stränga mot andra unga tjejer, alltså typ så här, influencers följare. Jag vet inte om de gillar dem eller om de hatar dem de följer. Det känns så himla oklart. Det känns som att de ofta är arga på...
hatkärlek nästan. Eller?
Ja, det är så oklart.
För att de inte lever upp till de förväntningarna de har.
Ja, men typ.
Alltså, det man har lärt sig med åren är att man ska vara försiktig med människor. Alltså, det, där, det där, det fastnar ju.
Mm.
Drev är ju... alltså, det finns människor som aldrig kommer tillbaka från drev.
Nej, fråga Benny Edriksson.
Ja, men det är det. Så jag tycker, ja, men jag tror också på det. Så här, men jag tycker generellt, alltså skvaller också.
Skvaller är kul, men jag menar, det ska inte vara det är den där elaka.
Mm.
Men, vår balansgång.
Men hade du någon sån gång tidigt, alltså så här, när du upplevde det för liksom första gången, hur reagerade du då? Eller vad var det i för sammanhang?
Jag tyckte det var hemskt. Jag läste ju då hela tiden.
Mm.
Vad var det för något då? Minns du någon sån tidig grej?
Frisörtidningar då? Liksom. Vad var källan till kritiken då? Så att säga?
Nej, men det var ju alltid... alltså jag började ju på Nyhetsmorgon då. Och då hade man aldrig sett en kvinna och en man. Det var jag och Bengt Magnusson. Sitta varje morgon. Vi var inte bara några dagar utan varje morgon. Och det blev ju så att han fick ju aldrig någonting om sitt utseende. Jag fick ju hela tiden. Mm. Och det var svår, liksom sårande och jag läste. Och jag...
Folk mejlade in då eller skickade brev? Eller?
Ja, och brev var det mycket och då på den där, och mejl. Och, med många kvinnor var det. Det var för jäkligt att se.
Mm. Mm. Ja, det var mer det var kvinnor än
många, ja, många fler kvinnor som var kritiska.
Mot dig,
och liksom. De tyckte att jag till exempel var... stackars Bengt som behövde sitta med mig, jag tog för mig för mycket, alla de där negativa adjektiven var kring mig. Mm-hmm. Och han var med liksom manlig framåt och det var ju så här bisarr.
Varför tror du folk gör så?
Jag hoppas att det är bättre nu, för nu är det mycket vanligare och kvinnor är överallt nu liksom, framförallt i media, men
för mycket.
Ja, varför gör de så? Det är en jättebra fråga. För mycket.
Jag skojar.
Jag kan tycka att jag kan längta efter framförallt en ny typ av killar som liksom i media. Med.
Mm. Inte Steffo typ.
Steffo är en gammal kompis.
Ja,
vi kommer ju försvinna han och jag snart. Men
Steffo, tror du går första du eller Steffo?
Jag vet inte.
Och en Piers Morgan.
Ingen av oss, de får väl bära ut oss på.
Vad händer i människor när de sitter där hemma och ser dig och känner, blir provocerade och känner, nej men jag ska sätta mig ner nu med fjäderpennan och skriva ett brev om hur dålig man då är. Varför gör folk så?
Ja, de projicerar ju jättemycket tror jag på mig. Att jag, det, allt ifrån att jag avbryter, det tycker jag inte människor om, eller människor, det är en del som inte gillar det. Och förstår inte att om man låter en politiker, men kan man lika gärna bara, varsågod.
Mm. Ja, vi är usla på det i studion. Mm. Alltså, det är därför vi har blivit lite bättre på det, typ Jan Emanuel. Men första gången vi hade Hanif Bali, Jan Emanuel och någon till på det, alltså, det var ju liksom 45 minuter, one man show.
Ja.
Jag kunde inte säga någonting.
Och då måste man ju avbryta.
Ja, ja men verkligen. Jag håller helt
med. Men,
men jag tänker att ibland har man bara lust att säga, byt kanal. Stäng av.
Mm.
Ja, man måste ju inte.
Nej, jag har inte tvingat
det. Det är spännande det där vad folk reagerar på. Jag gjorde min praktik på TV4-nyheterna i höstas. Så att jag var där och hoppade in som vikarie på morgonnyheterna nu för ett tag sedan. Mm. Och då var det en morgon, det som liksom väckte mest känslor som folk då hade ringt in och liksom skickat in, skrivit på sociala medier om. Det var dels varför man inte publicerade någonting om liksom etniciteten på den här mannen som hade gått till attack i Vetlanda. Och så var det folk som var så var det en lite oväntad grupp, och det var folk som var jättearga på att det hade blivit något litet detaljfel om den här marslandningen med Elon Musks raket. Det var liksom folk blev helt tokiga över att man inte hade allt rätt, för att jag menar, det måste vara att han har så mycket fans.
Det där rymdstensmannen.
Ja, faktafel.
Ja, men exakt.
Ja. Men titta på pandemin och corona, vad mycket konstiga saker som har hänt. Forskare som liksom bråkar, man trodde de ändå var vana vid kritisera och bli kritiserade med studier. Och så har det blivit personpåhopp som ju var helt...
Tegnell har fått mycket skit.
Jag har ju en jättebra barnläkare, han är professor i barnmedicin. Jonas Ludvigsson som ju har gått ut och sagt efter allt hat på att publicera en studie. Att han inte ska forska på corona längre. Och jag pratar länge med honom. Alltså det finns en sån obehaglig vrede tycker jag.
Mm.
Som ligger och bara pulserar där ute. Hela hemma hos människor.
Jag tycker det är intressant hur människor som, alltså vanliga människor, när det inte ens är liksom forskare. Det kanske är det du syftar på. Men om man tänker på kriminologi. Och så har någon blivit till exempel frikänd för en våldtäkt eller för ett mord eller för misshandel eller vad det kan vara. Så säger folk, i brist på bevis så blev mördaren eller våldtäktsman eller misshandel. Alltså,
frigiven.
Precis, och då tror man sig då vara bättre på att bedöma bevis
än
vad en hovrätt eller en högsta domstol är eller vad en tingsrätt är. Folk
det är faktiskt skrämmande.
Folk tror att de är experter på kriminologi, juridik, psykologi. Och
eller bara att deras magkänsla stämmer.
Ja, precis.
Fast det har väl ni fått känna här också. Det finns ju så många människor som gillar det man gör.
Mm. Gud, ja. Det mesta. Ja,
annars skulle det inte finnas varken det här.
Eller och de låter ju inte alltid högst.
Nej, de skriver också faktiskt. Ja. Jag fick häromdagen en liten soffa i miniformat. Som var egentligen så här Kleenex. Ah, som en kvinna hade klätt in med kuddar. Nej, och ett brev. Här kan du lägga dig om du känner att du behöver tröst.
Gud vad fint.
En annan grej jag måste fråga om, som är om det stämmer, för jag är likadan. Jag hörde att du kan somna överallt. Ja.
Överallt.
Va?
Det är
nej, inte i sändning har jag inte gjort.
Nej.
Inte skulle, det vore liksom spännande.
Vem var det som gjorde det? Var det Jenny Strömstedt när hon svimmade?
Nej, ja, hon svimmade.
Ja, det är skillnad.
Men skulle du göra det någon gång? Bevisa att du kan det. Visa i sändning att nu ska jag visa att
jag kan somna. Jag kan ju somna alltså, exakt var som helst om jag bara får en stol. Och bara.
Då känns ni som trygga personer. Ni inte behöver vara vaka.
Det är ju bjuliga.
Vad hänger det ihop med då för dig?
Jag vet, ingen aning.
Men jag somnar på kvällarna, för jag är morgonmänniska, och att jag har ju under många år gått upp tidigt.
Mm.
Så då blir det så här, tråkiga middagar, då bara...
Var det jobbigast? Var det märkligaste stället du har somnat på?
Ja, det kan jag absolut. Jag har suttit och sovit och du vet, alltså i New York på barer, snarkat med öppen mun och sådär. Det har varit pinsamt som helst. Och jag vill inte, jag tycker att det är jättekul.
Nej, men... det vill inte jag heller. Sen hittade jag en lösning på det. Det var ingen bra lösning.
Och du har inte... Packis har inte intresserat i den lösningen så att säga.
Nej.
Men hur liksom...
Jag vet faktiskt vad det är. Det låter präktigt, men så jag blev också rätt grälsjuk på fredagen. Jag kom hem, jag var jättetrött. Och så det där glaset med vin som är sådär... Sen började jag bli så här grälsjuk. Jag satt igång.
Och fyllan så. Liksom.
Eller också somnade. Så jag bestämde mig fredag och då kör jag inte vin.
Nej, sova istället.
Nej, jag är faktiskt piggare.
Ja.
Jag går inte och lägger
mig. Men vad är det konstigaste stället du har somnat på?
Bara jag har somnat och suttit liksom så här, va?
Snarkar också.
Ja, det har jag gjort faktiskt. Det erkänner jag inte, men det har de som har varit med.
Finns det några bilder eller videos på det här som vi kan lägga på?
Nej, det vore ju kul, men det finns det faktiskt inte.
Men är det inte skönt att kunna använda det, att liksom kunna somna när som helst? Alltså man kan hämta energin då mitt på dagen. Sova 10 minuter i någon soffa liksom.
Ja. Kan du sova mitt på dagen så jag bara lägger
det? Ja.
Nej, det är
på golvet här brukar jag ligga.
Men sen kan man ju komma över den där sömngrejen och då... I alla fall på kvällen och bli pigg hela natten.
Ja, men det är då alla tankar kommer. Då man ju tänka igenom alla sina livsval. Mm.
Jag skulle... men,
att de blev fel.
jag kan inte somna hur som helst och var som helst. Det måste vara en säng. Men däremot kan jag nästan sova hur länge som helst. Jag tror att jag slog det förra året med 18 timmar.
Men du är så otroligt
timmar.
Tungt medicinerad också.
Nej, det är inte så.
Hur länge sov du? 17 timmar? Eller?
18.
Det är otroligt. Men det är aldrig gjort. Jag vaknar alldeles för tidigt. Det är mitt problem.
Mm. Men vad mer vill du göra nu då?
I livet?
Ja, det närmar sig ändå. Horisonten slut.
Döden. Det vet vi aldrig när den kommer.
Nej, men det kan ju vara lika nära för mig eller för Jesper.
Det är för mig va? Jag lever väl ett bra liv nu.
Men man vet ju aldrig.
Men har inte det här corona visat att det man inte vet?
Nej, jo, verkligen.
Men jag lever
det är liksom en tankeställare.
Jo, men, jag lever väldigt hälsosamt.
Jo, men det, alltså,
det är många andra som har gjort det här viruset. Exakt. Nej, vi ska inte bli så. Vad jag vill göra resten av... Men det har faktiskt blivit så att jag tänker på det.
Ja.
Att nu ska man välja.
Vad vill liksom. Du fokusera på? Liksom?
Men då har det blivit så att jag ska fokusera på att ha kul faktiskt. Och verkligen stanna upp och välja bort det som jag för mycket plikt och så.
Vad tycker du är kul?
Ja, hästar känns som din grej.
Jag skulle precis säga det.
Ja, vad intressant att ni säger det. Ja, det är fel.
Ja.
Jo, för att jag hade aldrig råd. Jag fick aldrig rida och det, så sen blev det aldrig så.
Men kan jag tänka att ta upp det nu då? Något litet Gotlandsrus till exempel?
Någon sån här pålitlig som bara lunkar.
Ja, precis. Lite.
Ja, mina hundar, det är kul. Men, jag tycker om att vara med människor. Nu längtar man ju bara efter det. Att få sätta sig på krogen. Ja, med de människor man tycker om.
Vad blir det då? Blir det en tupplur på en bar i New York igen då? Ja, när man får resa och sitta på krogen.
Det är fruktansvärt att jag har sovit bort såna otroliga artister.
Nej, ja, vilka konserter har du sovit på? Rod Stewart.
Ja,
Sting. Somnar man ju för fan. Förbandet.
Vilken konsert
har du inte somnat ifrån? För då fick man inte sitta. Då var det bara att man stod liksom hela tiden.
Vilket gig var du på?
Där på Råsunda.
Råsunda?
Ja, men... Eller var det fel? Nej, förlåt. Stadion bara. Stadion.
Ja, 2029.
Var det sådana stående runda som en häst?
Ja, det fanns ju ingenstans att sitta, så man stod ju och dansade hela
tiden. Men du stod inte med huvudet ner och somnade till när han nickade till dit.
Som hästar gör. Nej.
Ja, vad tyckte du då? Var det en bra show eller?
Det var jättebra. Mm. Det var ju lite nästan religiös upplevelse.
Mm. Och religious.
Vad grämer dig mest att ha sovit bort?
Min första födelse.
Jag var ju på en häftig bar. Det fanns, vad hette den där? Hette de en australiensisk grupp som hette... Hette de Oil någonting?
Midnight Oil.
Midnight Oil. Den där låten... Jag hade verkligen tänkt... Och sen så kom Eric Burton in och jag somnade.
Nej.
I New York.
I New York, på vilken venue?
Då blev jag liksom... Det är nästan så jag inte vill berätta det. För det
vilken krog?
Han kom in bara liksom... Vad fasen hette den? Säg någon som du.
Någon
gammal.
54.
Liksom. Men alltså, var det en konsert eller på en krog?
Nej, det var som en musikställe. Liksom.
Jaha.
Men han var gäst eller skulle han spela? Eller?
Ingen visste att han skulle komma, han bara kom. Mm.
Men skulle han giga?
Ja, han gjorde det.
Och du nickade till?
Ja.
Och missade hela skiten.
Hela skiten?
Ja, jag vaknade ju till så här. Och då erkänner jag aldrig att jag har sovit, så att jag kan även i filmer berätta handlingen för att jag... Hitta på, men det gör det genomskinligt.
Jag har faktiskt en bekännelse här. Mm. Jag brukar ofta säga att mitt bästa minne är när Liverpool vände 3-0 till 3-3 och sen vann straffläggningen. Jag missade alla tre målen, för då satt jag med bilen och Solvalla. Så jag har inte sett.
Men du har ju ändå... det kanske inte grämmer på något sätt lika mycket. Du har ändå intervjuat väldigt många så här prominenta personer. Jag googlade igår, det var ju helt otroligt mycket namn.
Vem är kändast då?
Vilken tycker du är den häftigaste intervjun som du har gjort?
Oj. Den frågan får jag ofta som
det
är väldigt svårt att säga. Det är inte bara kända. Jag vill inte säga så. Det är hemskt. Det har ju varit allt ifrån sådana som har förändrat historien på något sätt. Som Nelson Mandela. Har varit otroligt speciellt att göra.
Rest in peace, eller?
Mm. Är det din favorit Nelson som du har?
Ja, det är favorit Nelson. Och sen hans
Nelson.
Fru som var då väldigt baktalad. Hon var ju beskriven som en häxa. Det var ju också, det är väldigt dramatiska.
Hon var väl det, var
tillfällen
inte det?
När jag gjort det.
Hon mördade väl en typ 14-åring som beordrat
mordet. Hon blev friad från det.
Ja, just det.
Men hon anklagades absolut från det. Stampy.
På grund av bristande bevisning.
Ja, det är möjligt. Men vad heter det när man... necklacing.
Brinnande däck, va?
Precis, att de ska ta på.
Ja.
Hon
blev ju fri, så att man vet inte. Och jag frågade henne om det.
Men i alla fall...
Och sen tyckte jag ju, sen intervjuade att det är en rolig historia med 50 Cent.
Mm.
Därför att jag satt i mitt flöde sådär.
Mm.
Och googlade. Och då såg jag att, gud vad konstigt. För jag hade gärna velat intervjua honom i USA. Sådär. Så han stod på min lista. Och sen så såg jag att han skulle vara i Bromma Blocks. På den affären som numera inte finns, Expert, kommer ni ihåg?
Han släppte ju hörlurar med dem.
Ja, och jag bara tänkte, det är inte möjligt att han är där. Så ringde jag till den där affären och frågade, kommer 50 Cent? Ja. Kan jag komma dit och intervjua honom? Ja, det går bra.
Nej, det var ingen
annan som visste. Jag fick det som ett liksom så här reklamgrej i mitt flöde.
Men gillar du hiphop eller?
Jag gillade honom.
Men vad blev det för slags intervju?
Det blev jätteintressant. Jag gick igenom allt som han hade skrivit. Eller allt. Alla texter. För jag visste inte hur jag skulle göra den där intervjun.
Uh-huh.
Inte sådär, vad heter din nästa skiva och sånt där tråkigt.
Uh-huh.
Och då hittade jag en story då. Ni kan kanske hans historia förstås.
Get rich, die trying.
Ja, han var ju 9 år. När mamma blev skjuten framför ögonen på honom. Hon var ju en dealer. Och sen fick han inte överta businessen. Och så gick han till skolan då och sålde. Och sen så har han ju ändå klarat sig. Så då var min tanke var, det finns ofta en person i en människas liv när man är så illa ute som han var. Som har betytt så mycket så att man har kommit upp och ur. Och då funderade jag på vem det kunde vara. Så då frågade han om det. Och då berättade han att han bara stirrade på mig. Han satt där med så här vit och bling bling, vit kostym och bling bling där inne på Expert. Och sen så hade ju de sagt att det är Sveriges opera som kommer. Så han var väldigt så där liksom respektfull. Och så sa han att det fanns en person faktiskt, eller finns en person. Det var mormor Jag har aldrig tänkt på, sa han. För när han gick hem till mormor, då, hon visste ingenting vad han höll på med. Då tog han av sig kepan och skorna och liksom var ordentlig. Och hon trodde på honom hela tiden att han skulle bli något stort. Och sen följde hon honom till skolan och höll honom i handen. Det var fruktansvärt pinsamt. Och sen så fort hon hade försvunnit så tog han fram sina påsar liksom, med pulver. Mm. Men det var hon som var den som gjorde att han valde att bli hiphopare.
Men var inte Eminem där också och hjälpte honom?
Jo, och det var ju flera där som var hans förebild. Mm.
Men alltså, åkte du dit och bara snackade med dem eller var filmat? Eller vad?
Nej, det blev en intervju som ligger på YouTube. Mm.
Men på Expert eller vad då?
Ja.
Okej, okay, intressant. Ja.
Men var du trevlig här? Eller var han...
ja.
Och när var det här?
Han var jättesympatisk.
Ja.
Ja, det är några år sedan.
2013 kanske.
It's your birthday.
Men, fan, han har ju med Breaking News också. Filip farsa recenserade hans lurar. Han hade ju kanske lite dåligt med deg ett tag där.
Ja, jag undrar vad det var. För att det lät ju inte som det. Alltså, det första man tänker på att han skulle åka runt och kränga lurar.
Och det gick inte så bra för Expert heller.
Men om, de här frågan kanske också fått 1000 gånger. Men om Malou var gäst hos Malou. Vad var det första Malou skulle fråga Malou?
Ja, men jag skulle ställa lite sådana här frågor som ni gör nu, kanske.
Mm.
Jag hade velat gå lite hårdare.
Vad skulle du göra, sa du?
Jag hade velat gå mycket hårdare.
Ja, gå hårdare på mig. Ja, men det får jag gärna göra om du vill.
Jag ska
jag kan nog ta det.
Vi har ett litet ortenslang-quiz. Vill du göra det?
Ja.
Jag säger ett ord på slang då och du säger vad du tror att det betyder.
Ja,
eller vet.
Det här är jag jättedålig på.
Måste bara reloada devices här.
Får vi också gissa eller?
Ja, jag tycker att om man inte kan så kan resten få gissa.
Så okej. Kommer ni kunna briljera här nu.
Mm. Det tror jag.
Göt.
Gott.
Rumpa.
Ja.
Titta, jag kommer missa.
Men jag måste ju sätta fel på Malou.
Ja. Fel.
Gary.
Åh, det vet ju jag. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg.
Det kan till och med jag. Tjej.
Para.
Men det här är ju oerhört pinsamt. Nej.
Pengar.
Ja, jag tycker jag tycker
nej, nej, tvärtom var glad för att du inte kan få in.
Nej, jag tycker det här är sånt så jag får läsa på.
Benim.
Det kan det också.
Benim.
Jag kan.
Benim. Ja, Benim.
Benin är väl en stat i Afrika.
Det betyder jag
i tredje person, ja.
Kunde du det?
Ja.
Tabanja.
Det låter som en maträtt, men det är det ju inte.
Det låter någon,
är det också fel uttalat, eller Felix?
Tabanja. Det är därför det var fel
uttalat. Nej, Tabanja.
Va?
Tabanja. Ja, ska jag säga vad det är?
Ja.
Pistol.
Mm.
Känd något med cherry. Hela orten har Tabanja.
Tabbe.
Det är väl ett...
Inte tabbe är det inte. Det är badkar.
Det är till en slang för tidigare ordet tabanja. Mm. Kalle.
Ja, det är badkar.
Också vår frånvarande ljudtekniker.
Slang för kalashnikov.
Alltså en synonym.
Mm, det klassiska automatiskt vapnet som man ofta ser på kanske lite mer mellanöstern takten.
Mm. Alltså gamla sovjetkrig säger man. Mm. Afghanska muaydin.
Ja.
Nej, vad är det?
Vadå?
Vad var det?
Kalashnikov. Kalle är slang för kalashnikov.
Ja, Kalle är kalashnikov.
Kanin.
Kanin. Nej, det kan nog vara drog.
Jag tänker, kokain
kanske.
Drog.
En miljon tydligen.
Va?
Kunde inte jag heller.
Vad är det så här? Shalif. Är det så, Felix?
Vadå? Nej,
Schleif. Schleif. Kan vi ta den? Jag klipp bort där.
Ja.
Schleif. Svårt ord.
Ja, det var så.
Det kan väl ingen här?
Nej.
Hoppas jag.
Gud vad du kan.
Ska vi få gissa då?
Ja.
Kniv.
Schleif, sa vi det. Det är väl någon vapen av någon slag.
Tänk att det är när livet inte är så nice. Schleif.
Jag kan de orden som fanns när jag gick på högstadiet. För att jag gick i fotbollsklass. Och då var det alla orten killar från Borlänge. Och jag gick i samma klass.
Ni kan få, jag kan sätta in mening. Så här, snubben är helt schleifad. Eller han är helt schleifad.
Han är ett veck.
Ja, du är väldigt nära.
Efter drog. Han är helt drogpåverkad.
Schleif, tror jag. Det är kokain.
Du hade glömt ett L där. Jag vet inte om det pratade blir svårt för mig. Okej, det är kokain tydligen då. Mecka har du ändå hört.
Jag mecka en, jag mecka två, jag mecka tre. Di-di-di.
Inte mecka med bilar.
Nej, man meckar en feting.
Man meckar en feting.
Ja.
jag kommer till Sverige. Jag söker asylen. Ja, men det är en bra låt. Då. Vi går upp på den idag kanske. August Stamp.
Ja, att rulla en joint då. Det var underförstått. Haffla.
Det är att skvallra.
Jag kan. Bästa.
Det var fruktansvärt pinsamt. Nej, men det är sista... slut snart det här.
Sista ordet.
Men det var inte så lätta.
I slangordsquizen med Malou von Sivers. Ja. Jättad.
Det betyder att man är trött, jättelägad.
Faktiskt tvärtom. Ja, maxad. Benin var helt jättad igår. Bra jobbat ändå.
Tycker du verkligen
jo,
det?
Det
tycker inte jag.
Men det är också
det
är bra katastrof.
Kämpa. Bra kämpa.
Det är också en katastrof, sociolekt. Herregud.
Men jag undrar...
Ni kunde nästan
jag kunde tre bara.
Jag kunde typ fyra kanske. Mm.
Men jag undrar, du sa nu ska du fokusera på att ha kul. Och om vi då låtsas som att... Om vi leker med tanken att det inte skulle finnas någon pandemi nu i sommar. Mm. Vad är det absolut bästa du vet att göra som du vill göra som är kul? Vad ser du framför dig liksom?
Jag bara dansa liksom ute. Utefester, dansa, musik... Mm. Och sen skulle jag vilja resa.
Vart då?
Absolut, resa iväg. Ja, Grekland är ju inte fel.
Mm. Har du sommarhus någonstans? Frankrike typ, eller Grekland, eller Spanien?
Jag pysslar med dem jag har här faktiskt. Ja, men, det är rätt mycket att ta hand om.
Vad tycker du är mysigt då? Och, om du får välja med
nej, men Grekland är som... Din ö har jag faktiskt inte varit på.
Nej, men gud!
Har du tagit på Samos?
Nej, men Votalaka måste man åka till. De säger också att det är Island of Love. Alltså, ja, när man har åkt dit en gång, då åker man alltid
till. Nej, då blir man kvar där.
Det låter som en tv-pitch. Julia får visa Malou sin grekiska ö.
Det är också samma, det är inte bara dels eftersom det bor så få i den här byn så är det ju inte samma, bara samma liksom greker man träffar, utan det är också samma turister som återvänder, de är 50, 60, 70 som har rest och varit där år efter år efter år.
Och har du en ung herre du har träffat då? Under,
nej, någon, äldre.
Men du har fått en ung grek.
Äldre eller äldre?
Jag var ihop med en grek som heter Yorgos, han kommer till Sverige.
Jaha, Yorgos?
Som kom hit. Som du lever med nu?
Nej! Nej.
Men lever ju med Jakobis. Nej, han är så, Jakobis är fin. Jättefin kille, verkligen.
Verkligen.
En av de finaste killar jag vet faktiskt.
Men det är härligt.
Han är otroligt sympatisk.
Fint namn också tycker jag då, förstås.
Ja, just det. Men det är väldigt fint förhållande tycker jag. Du och Jakob.
Det är också bra att båda börjar på J.
Julia och Jakob.
Jakob och Julia. Mm. Det var en sån här barnbok. En pixibok.
Jag tror att ni skulle vara lite mer... inte elaka, men att ni skulle...
Hårda.
Ja.
Mm. Vi är inte så elaka. Vi är ganska
gott
snälla.
Gott snack, nej det är för sig.
Mm. Vi är ganska snälla faktiskt.
Mm. Mm. Vi jobbar
sitter
på det.
Sitter du och känner någon prestation nu att du borde...
Nej, tvärtom. Ibland känner jag verkligen nästan alltid att man bara vill ha en ljus start på dagen.
Mm. Det känns också som att man gillar det på fredagar. Ja. Ljusa fredagar.
Mm. Det finns ju mycket andra program där folk sitter och buhuvar och tycker synd om sig själva.
Det är inte så att det liksom negativa är just i såna här sammanhang har högre status än det positiva. Därför tycker jag så mycket om att det heter gott snack. Jag tror människor längtar efter det.
Tack Kasper, tack Julia, tack Kasper och August. Vilken otroligt fin vecka det har varit.
Verkligen, en rolig vecka.
Ska vi köra en vecka till eller?
En vecka.
Ja, vi gör det.
Får vi ses.
Tack för idag, trevlig helg. Puss och kram.
Hej då. Hej.
Lite tram. Och Jorge, min fucking broder, det är så synd att du har en annan moder. En annan fucking moder.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.